السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، vi kommer idag fortsätta tala om bönen. Vi talade i förra lektionen om bönens pelare och bönens obligatoriska moment. Shurutu salah wa wajibatu salah. Och idag kommer vi bi-idhnillahi tala om sunnani salah, de saker som är sunna i bönen. Och kanske även ta upp de saker som är ogillade i bönen. Och de saker som nollställer bönen. Så vi har ganska mycket saker. Vi får se vad vi hinner med inshallah ta'ala. Och det viktigaste är att lära sig. Och många av de här sakerna känner ni till. Men som vi nämnde tidigare så kanske man inte känner till om just det här momentet i bönen är en pelare, ett obligatoriskt moment eller ett rekommenderat moment. Och det är bra som vi nämnde att kunna skilja på dem så att man vet vad man ska göra om man har gjort något fel i bönen. Inshallah ta'ala. Tayyib. De moment som är sunna i bönen kan delas in i två kategorier. Sunnan al-qawliya wal-fi'liya. De saker som är sunna att säga och de saker som är sunna att göra i bönen. Och vi går först igenom de saker som är sunna att säga i bönen. Sunnan al-qawliya. Och den första saken som är sunna i bönen är dua al-istiftah. När man har börjat sin bön, man har sagt Allahu Akbar, så det första rekommenderade momentet att man gör den här duan som då är rekommenderad. Och det finns flera olika att välja på. Flera olika dua som man kan säga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Det finns flera olika dua, men i alla fall det är ett rekommenderat moment i bönen. Och det andra rekommenderade momentet är al-isti'adha, att söka skydd och salat från shaytan. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Som Allah säger att om ni ska läsa Koranen så sök du skydd och salat från den förbannade djävulen. Och al-isti'adha, att söka skydd och salat i bönen, vissa lärda säger att det är obligatoriskt för att Allah har beordrat med det. Men Allah alam, det kanske är mest korrekt att det är rekommenderat. Starkt rekommenderat att söka skydd hos Allah från shaytan ar-rajim. Och man kan säga a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. Eller man kan säga a'udhu billahi as-sami'ul 'alim minash shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Det finns olika sätt att säga på. Men i alla fall att man inleder sin bön med att söka skydd hos Allah från shaytan. En fråga. Är det rekommenderat att söka skydd hos Allah från shaytan i varje raka'a? Eller räcker det med att man gör det i första raka'an? Förstår ni frågan? Alltså när du går upp till andra raka'an, ska du då säga a'udhu billahi minash shaytanir rajim? Eller räcker den första? Den första räcker. Nej, den första räcker. Men om man vill säga i den andra, tredje och fjärde så är det också okej. Okay. Ingen skada är skedd i detta. Den tredje saken som är sunna att säga i bönen är ta'min. Att säga amin efter det att man har läst surat al-fatiha. Eller efter det att imamen har läst surat al-fatiha. Vad betyder ordet amin? Ma ma'ana kalimat amin? Är det någon som vet vad ordet amin betyder? Ja. Vad ma'ana kalimat amin? Amin betyder Allahumma stajib. Och Allah besvara. Så om jag till exempel säger Allahumma hdina. Må Allah vägleda oss. Då säger ni amin. Till exempel. Amin. Yani må Allah acceptera det som du har bett om. Och varför säger man amin efter surat al-fatiha? För att surat al-fatiha är en dua. Det är någonting som man ber om. Man ber om Allahs vägledning. När man läser surat al-Fatiha så är det bara en enda sak man ber om. Och det är ihdina sirat al-mustaqim. Inledningen på suran är en inledning, man prisar Allah. Och sen kommer du'an och sen beskrivs det som man söker Allahs, yani den vägledningen som man söker. Så egentligen surat al-Fatiha är en du'a där man ber om vägledning och att inte gå vilse. Och därför säger man amin. Och det finns en stor belöning i att säga amin efter imamen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sa: "Idha ammana al-imam fa'aminu fa'innahu ma wafaqa ta'min ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Här så sa profeten alaihi wasallam: "Om imamen säger amin så ska ni säga amin. För den vars amin överstämmer med änglarnas amin kommer att få sina tidigare synder förlåtna." Det vill säga när imamen säger amin eller wala dalin, då säger änglarna amin. Och om du säger samtidigt som änglarna så får du dina synder förlåtna. Mashallah. Du bara säger amin och dina synder blir förlåtna. Stor belöning, eller hur? Mashallah. Och en annan hadith. Om imamen säger غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. Alltså när imamen har sagt den här ولا الضالين så säger man amin. Och det är också rekommenderat om imamen då läser högt och man ber bakom imamen att man höjer rösten. Sahaba brukade höja rösten när de sa amin. Och man drog ut på vokalen också. Amin. Och de höjde rösten. Och det nämndes i en hadith att det här är någonting som judarna avundas muslimerna. Judarna avundas muslimerna att de säger amin och att de säger assalamu alaikum till varandra. Det är någonting vi ska vara stolta över. Och därför är det fel i vissa moskéer. Du går in och de gör salat al-maghrib eller fajr al-isha. Och när imamen säger wala dalin så är det helt tyst i moskén nästan. Eller du hör två, tre personer säga amin. Det är inte sunna, utan sunna är att alla säger amin högt. Ja. Någonting som också är sunna och rekommenderat är att läsa en sura efter al-Fatiha. Att läsa en sura efter al-Fatiha. Vi nämnde att från bönens pelare är att läsa surat al-Fatiha. Eller hur? Det finns ingen salat för den som inte läser Fatiha. Hadithen. Och vi nämnde att det räcker med att man läser al-Fatiha. Men det är ändå starkt rekommenderat att läsa en sura efter al-Fatiha. Speciellt i första och andra rakan. För det här är någonting som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam alltid brukade göra. Han brukar alltid läsa en sura efter al-Fatiha. Eller flera sura efter al-Fatiha i första och i andra rakan. Och han brukade göra recitationen i den första rakan längre än i den andra. Vad menas med det? Till exempel nu vi bad Asr. Fyra raka, eller hur? Den första rakan gjorde han längre. Och den andra rakan gjorde han lite kortare. Genom till exempel, du kanske läser surat al-Shams i första. Och du läser surat al-Quraysh eller surat al-Nas i andra. Tayyib. En fråga. Är det rekommenderat eller är det ens tillåtet att läsa en sura efter al-Fatiha i tredje och i fjärde rakan? Är det det? När man läser tyst. Är det det? Får man läsa en sura efter al-Fatiha i tredje och i fjärde rakan? Namn, i de böner som är tysta. Som det har berättats i hadith Abu Sa'id. Att profeten a.s. brukade läsa i dhuhr i de två första raka ungefär 30 ayah. Ungefär 30 ayah. Ja, ni fick kulli raka. I varje raka läste han ungefär 30 ayah efter surat al-Fatiha. Och i de två sista raka läste han hälften. Eller 15 ayah. Alltså efter al-Fatiha. Så i tredje och fjärde raka läste han också en sura. Ungefär 15 ayah. Och i Asr, i de två första raka, brukar han läsa ungefär 15 ayah i de första två raka. Och hälften i de två sista. Så det är någonting som är rekommenderat att göra ibland. Mashallah. Och det här är nog en sunna som många har glömt bort. Vad är visheten med att man läser längre i första rakan än andra rakan? Och speciellt imamen. Vad är visheten?
Att
Varför läste profeten a.s.w. mer av Koran i första rakan än i andra? Ibrahim. Nej, så att folk ska hinna komma till moskén och hinna med hela bönen. Nej. Vi har också andra saker som är sunna att säga i bönen. Till exempel, efter första tashahud, så är det sunna att göra as-salat al-ibrahimiyya, att säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Det är rekommenderat. Och som Ibn Kathir säger, jag känner inte till någon som säger att det är obligatoriskt. Men det är rekommenderat, som hadithina tyder på. Det är inte ett måste. Om man bara säger att tahiyyatu lillahi, den här duan, så räcker det. Men lägger man till Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, så är det någonting som är bättre. Och då kommer frågan. Om imamen, eller du sitter och ber bakom imamen i första tashahud, är det tillåtet att göra frivillig dua i första tashahud? Är det det? Om till exempel du är färdig med din tashahud och du väntar på att imamen ska ställa sig upp, får du då göra en frivillig dua? Vad säger ni? Ja. Nej, det får man. Som det har bevisats av hadithina. ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَىٰ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ. Att en person får sen välja vilken dua som han vill. Alltså efter att han har gjort ett tahiyyatu, as-salat al-ibrahimiyya, så får han göra vilken dua som han vill. Och samma sak efter andra tashahud, så är det sunna. Efter att man har gjort as-salat al-ibrahimiyya, för här måste man göra, som vi har nämnt tidigare, man måste säga at-tahiyyatu lillahi, och man måste säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Efter det så är det sunna att göra dua. Och det finns en dua som är starkt rekommenderad. Och vilken är det? Att man söker skydd från fyra saker. Allahumma inni a'udhu bika min adab al-qabr wa adab jahannam wa min fitnat al-mahya wa mamati wa min sharri fitnat al-masih al-dajjal. Att man söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från straffet i graven, straffet i helvetet och prövningarna i detta liv och nästa liv och prövningarna av masih al-dajjal, antikrist. Och även där får man också göra vilken dua man vill. No. Det finns två tillfällen där man får göra frivillig dua i bönen. Vilka två tillfällen är detta? Jag har nämnt ett. Eller man kan säga efter tashahud så får man göra frivillig dua. Vilket är det andra tillfället där man får göra frivillig dua? Är det någon som vet? I sujud, precis. I sujud så sa profeten a.s.w. att det närmaste en tjänare kommer till sin herre är i sujud. Så gör mycket sujud, för det finns stor chans att er dua blir accepterad. Så man ska passa på att göra mycket dua i sujud. Tayyib, får man göra sujud på ett annat språk än arabiska? En jättevanlig fråga. Får man det? Nej, det får man. Många lärda har sagt det, att man får göra dua på ett annat språk än arabiska. Men självklart så är ju arabiska bäst. Och de dua som profeten Muhammad a.s.w. sa är de bästa dua. Även om de är korta. Till exempel att man säger Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Till exempel. Den här duan, mashallah, om den blir besvarad, halas. Du har fått allt du kan önska dig. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Och så vidare. De här korta dua är väldigt bra att säga. Och den sista saken som är sunna att säga i bönen är den andra teslim. Alltså när man avslutar bönen så är det obligatoriskt, det är en av bönens pelare, att man säger assalamu alaikum över höger sida, höger axel. Att man säger assalamu alaikum över höger axel. Den andra teslim, att man säger assalamu alaikum över vänster axel, är sunna. Och nej, det finns olika åsikter här, men det finns en sahih hadith, eller flera sahih hadith, att profeten a.s.w. bara sa assalamu alaikum över höger sida. Och då säger de lärda, baserat på detta så är det då rekommenderat att säga den andra. Vilket var det vanligaste som han gjorde, a.s.w. En fråga. Hur många olika sätt finns det att säga assalamu alaikum på när man avslutar bönen? Hur många? Kan någon ge en siffra till att börja med? Och sen går vi igenom vilka de är. Tre fel svar. Fyra rätt svar. Vilket är det mesta man kan säga? Ja. Det mesta salam man kan säga, alltså den längsta. På höger axel, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och vänster axel? Ja. Assalamu alaikum wa rahmatullah. No. Det här är det längsta man kan säga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. På vänster axel och höger axel och vänster axel. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Och sen efter det kommer? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Likadan. Och efter det kommer? Ja? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Och efter det kommer? Assalamu alaikum. En gång höger axel. Så de här fyra har nämnts i sunna. Men en viktig punkt här. Mashallah, någon kanske tänker nu jag har lärt mig någonting nytt. Och han blir imam i sin lokala moské. Och det finns massa äldre människor bakom honom. De kanske följer Hanafi medhab, Maliki medhab, Shafi medhab. Och du gör bönen, mashallah, och du säger bara assalamu alaikum. Jag kan garantera att det kommer bli lite problem i moskén. Så vissa saker får man vara försiktig med när man är imam till folk som inte känner till så mycket. Man får lära dem först kanske säga att det här är sunna och få dem att förstå att det här är någonting som är tillåtet i islam. No. Nu går vi vidare till de saker som är sunna att säga i bönen. Eller saker som är sunna att göra i bönen. De saker som är sunna att göra i bönen. De rörelser som är sunna att göra. Och den första är att lyfta händerna när man gör takbiratul ihram. Eller när man gör ett takbirat. När man säger Allahu Akbar så är det sunna att lyfta händerna. Och det finns fyra tillfällen där det är starkt rekommenderat att lyfta händerna. Vilka fyra tillfällen är dessa? Vem vet? När ska man lyfta händerna? Allahu Akbar. Först. Takbiratul ihram, när man säger Allahu Akbar. Ja, jalla grabbar, vad händer? Ni hänger inte med då? Är det varmt eller? Ja. När man börjar Allahu Akbar, man går in i bönen. Nästa. Innan rukå. Tredje. När man går upp från rukå. Fjärde. När man går upp från första tashahud. Nah, de här fyra har nämnts i Bukhari. I hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Att profeten a.s. brukade lyfta händerna vid dessa fyra tillfällen. När han gick in i bönen sa han Allahu Akbar och lyfte händerna. Och han lyfte händerna med handflatorna mot Mekka. Fingrarna ihop. I nivå av öronsnibbarna. I nivå av öronsnibbarna eller axlarna. Okej? Okay? Så han sa Allahu Akbar och lyfte händerna på det här sättet. Öronsnibbarna eller axlarna. Nam. Är det sunna att röra öronsnibbarna med tummen? Så Allahu Akbar. Nej, det är inte sunna. Det är någonting som inte har en saknad grund i islam. Och det kanske är en feltolkning på hadithen att profeten Alisam lyfte händerna till nivå av öronen. Men nivå betyder bara till den här nivån av öronsnibbarna. Eller till axlarna. Tayyib. Så han lyfte händerna i början på bönen. När han skulle gå ner i rukå. När han har läst färdigt Koranen. Och när han gått upp från rukå. Och när han skulle gå upp från första tashahud. Men här finns det två sätt att lyfta händerna på. Det första är när man sitter ner. När man har sagt ett tashahud. Du sitter ner, du är färdig och du ska ställa dig upp. Och du säger Allahu Akbar. Då kan du lyfta händerna fast du sitter. Eller att du ställer dig upp och säger Allahu Akbar. Och lyfter händerna när du har ställt dig upp. Båda går bra att göra. Ja. Nästa punkt som är sunna. Är att lägga höger handen på vänster handen. På bröstkorgen. Att lägga höger handen på vänster handen på bröstkorgen. Som det har berättats av Sahel ibn Sa'd. Då han sa att folk brukade beordrats att lägga höger handen på vänster handen i bönen. Och då så sa de som berättar hadithen att det här är någonting som de tillskriver profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja, vi blev beordrade av profeten Muhammed alaihi wasallam att lägga högra handen på vänster handen eller vänster armen. Och det finns också en sahih hadith att vi profeter har blivit beordrade att lägga höger handen på vänster handen. Och en gång så såg profeten Muhammed alaihi wasallam en man som bad med vänster handen på höger handen, så han gick fram och ändrade och flyttade så att höger handen hamnade över vänster handen. Och alla dessa hadither tyder på att det här är någonting som är väldigt starkt rekommenderat, om inte ens, det kanske till och med är obligatoriskt. Och vad menas med att man ska lägga dem på bröstkorgen, ala sadri? Ala sadrihi, ulema säger över, alltså själva brösten, eller under brösten och mellan, alltså naven. Yani det här är det som räknas som bröstkorgen. Och man ska inte heller överdriva, som vissa, mashallah, de läser någon hadith och stoppar händerna på halsen, nästan stryper sig själva. Det är inte det som är sunna, utan det här, som Fawzan säger, det här extremt. Utan på bröstkorgen, vid, yani i brösten. Eller precis under brösten. Och alla andra hadither är inte autentiska. Det finns en hadith som säger från Ali radiallahu anhu att det är sunna att ha händerna under naven. Det är sunna att ha händerna under naven. Den här hadithen, Imam Nawawi säger att ulema är överens om att den här hadithen är svag. Den är inte autentisk. Så man kan inte säga att det är sunna att ha händerna under naven. Utan sunna är att ha händerna på bröstkorgen. En faida. Är det någon som vet visheten bakom att ha händerna på bröstkorgen? Vissa lärda har nämnt en faida. Ja, Mu'alli Musa. Ja. Nam, jazakallah khair. Det är mera khushu', det är mera inlevelse. Det är mera inlevelse att stå med händerna vid bröstet än att ha dem hängandes eller ha dem längre ner. Wallahu a'lam. En till fråga. I vissa madhab så säger de att det är sunna för kvinnan att ha händerna på bröstkorgen och männen ska ha dem under naven. Stämmer det här? Nej, det stämmer inte. Och grunden är att det finns ingen skillnad på mannen och kvinnans bön förutom om det har nämnts ett bevis. Och det finns inga belägg på att det är bara kvinnor som ska ha händerna på bröstkorgen, utan både män och kvinnor har händerna på bröstkorgen. En annan sak som är sunna i salat är att kolla på platsen av sujud. Att fokusera blicken på platsen av sujud. Aisha radiallahu anha nämnde att profeten Muhammad alaihissalam, då han kom in vid Kaaba, så, och han började be, så fokuserade han blicken på platsen av sujud. Och den här hadithen är sahih. Så det är rekommenderat när man ber att fokusera blicken på platsen av sujud. Är det tillåtet att kolla upp? Att kolla framför sig? Nej, om det finns ett behov. Till exempel du vill kolla vad imamen gör i bönen. Gör han rukå eller sujud? Det är okej. Okay. Eller någonting händer framför dig. Då får man kolla framför sig. Det finns ingen skada i sked om man gör detta. Vad är visheten med att fokusera blicken på platsen av sujud då? Khushu', inlevelse. Att det är någonting som ger mera inlevelse än att stå och kolla till höger och vänster. Vilket kommer att nämnas senare i boken, att det är någonting ogillat att stå och kolla till höger och vänster i salat. Ta i en till punkt som har att göra med vart man ska fästa blicken. Är det tillåtet att blunda när man ber? Att be med stängda ögon. Det är också en vanlig fråga. Vissa säger så här, jag får mera inlevelse om jag stänger ögonen. Vad har ulema sagt i den här frågan? De har sagt att det är ogillat. Det är makroh att be med stängda ögon. Det är att stå hela bönen med stängda ögon. Och de säger att det är judarna som ber på det här sättet. Och vi ska inte efterlikna judarna i deras bön. Utan sunna är att stå då fokuserad med blicken på platsen av sujud. Tayyib. Vi har också vissa moment som är sunna när man gör rukå. Till exempel att ryggen är rak, som Aisha beskrev profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hon sa att när han gjorde salah och gjorde ruku, så var hans ryggrad rak. Lem yushkhis ra'sahu wa lem yusawwibhu walakin bayna dhalik. Alltså ryggen var rak och huvudet var varken ner eller upp, utan nacken och huvudet var i nivå med ryggraden. Han varken bugade med huvudet eller hade huvudet uppåt, utan nacken var rak som ryggraden. Det här är något som är rekommenderat. Och det sades i vissa hadither att om man skulle hälla någonting på profetens rygg i islam, så skulle vattnet ligga kvar. Är ni så rak var ryggen? Och kan man, så är det bra att göra. Så kan man inte, så är det inte ett måste. Profeten i islam brukade också greppa knäskålarna och sära på fingrarna, som att han höll i någonting. Det är också någonting som är rekommenderat i ruku. Tayyib. En annan sak som är sunna i salah är att gå ner i sujud med händerna före knäna. När man går ner, faller ner i sujud, så lägger man händerna före knäna. Och det här är baserat på en sahih hadith där profeten Muhammad a.s. han sa: "Idha sajada ahadakum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir wal yad'a yadayhi qabla rukbatayhi." Om någon av er gör sujud, så ska han inte gå ner så som kamelen går ner, utan han ska lägga sina händer före sina knän. Den hadithen är klar och tydlig. Och den finns i Abi Dawud och Nasa'i. Den är autentisk. Och Ibn Umar brukade också gå ner med händerna först i sujud. Och han sa att så här såg jag profeten a.s. göra. Och jag vet att det finns olika åsikter i den här frågan, men inshallah, det här är den korrektaste åsikten. Men det är något som är rekommenderat. Så om någon skulle gå ner med knäna först, så har han inte gjort något som är fel eller något som är synd. Vi har också vissa saker som är sunna i sujud. Vi sa det som är wajib i sujud och ett måste är att göra sujud på de sju kroppsdelarna. Eller hur? Det här måste man göra. Man måste säga subhana rabbi al-a'la. Det finns vissa moment eller vissa saker som är sunna i sujud. Till exempel att profeten a.s. brukade ha händerna i nivå med huvudet. Alltså huvudet var mellan händerna i sujud. Inte att händerna var över huvudet eller vid bröstkorgen i sujud, utan huvudet var mellan händerna. En annan sak som är sunna är att han brukade ha ihop fingrarna. Fingertopparna var ihop. Inte att de var särade. De var ihop och de pekade mot Mekka. Och tåtopparna var också i marken och de pekade också mot Mekka. Och hälarna var ihop. Hänger ni med? Vilka saker är sunna i sujud? Att göra sujud mellan händerna, alltså ansiktet mellan händerna. Att fingertopparna är ihop, pekandes mot Mekka. Och att tåtopparna också är i marken och mot Mekka. Och att hälarna är ihop. Allt det här är rekommenderat att göra i sujud. Och en till sak, om du ber själv eller om du är imam, att sära mycket på, vad heter det, armbågarna. Att de är långt från kroppen. Inte att man kular ihop sig, utan att man särar mycket på armbågarna. För man sa att man kunde se profeten Muhammeds armhålor, typ. Genom så mycket särade han på armarna i sin sujud. Men det här är då som vi sa, om man ber själv eller om man är imam. Du kan inte be bredvid en person och sen mashallah sära på armarna så att personen inte får någon plats att be. Sen finns det också själva sättet man sitter på i tashahud och mellan sujud. Det är också ett rekommenderat sätt att man sitter på sin vänster fot. Man sitter på sin vänster fot och man har höger foten upp med tårna i marken. Det här är första tashahud. I andra tashahud så lägger man vänster foten under högra smalbenet. Ja. En annan sak som är sunna i bönen är när man sitter i tashahud att man har händerna på låren och att man pekar med höger handen, med höger pekfinger. Högra handens pekfinger, så pekar man rakt fram Okej. Medan man gör dua, medan man säger tahiyyatu lillahi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, tills det att man avslutar bönen eller går upp, så pekar man med högra fingret. Och det finns två sätt att peka på. Antingen att man gör så här, man har då långfingret, man pekar med pekfingret och har långfingret och tummen ihop som en cirkel. Eller att man knyter hela handen, pekar och lägger tummen på långfingret. Tyvärr kan systrarna inte se, men kanske någon syster kan visa som känner till de här två sätten. Och det här är någonting som också är väldigt starkt rekommenderat. Och det sades i en hadith att det här är svårare för shaitan, eller jobbigare för shaitan, än att bli slagen med järn. Att vi pekar så här när vi gör tashahud är svårare för shaitan än att bli slagen med järn. Varför? Varför är det så jobbigt för shaitan att vi pekar med fingret? Tauhid, att vi visar att Allah är en. Vi dyrkar endast Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är det som shaitan hatar mest av allt. Shaitan vill ju att människan ska börja tillbe andra än honom. Men när vi pekar med fingret att Allah är en, så det här är något som gör shaitan väldigt, väldigt arg. Ja. Det här är några av de saker som är rekommenderade i bönen. Vi kan gå vidare till saker som är ogillade i bönen. Saker som man inte ska göra i salat. Ja. Den första saken är att man ska inte stå och vara distraherad och sysselsätta sig med någonting annat. Man ska inte hålla på och fixa kläderna och håret och klia sig och fixa klockan och mobilen och liknande saker i bönen. Utan i bönen ska man stå med fokus. Man ska stå med koncentration, med khushu' och inlevelse. För den enda belöningen som man får av bönen är den som man har förstått, som Salaf sa. Att din belöning av salah är den salah du har förstått. Det är där dina samveten var med i bönen. Där du bad med inlevelse och koncentration och fokus. Där får du belöning. Så man ska inte stå och vara distraherad. Och en man frågade profeten Muhammad a.s. om han kunde jämna ut stenarna i marken när han gjorde sujud. Ni vet ju på profeten Muhammeds tid a.s. så var det stenar och sand i golvet på moskén. Och ni som har bett ute vet att det kanske är ganska obekvämt att göra sujud på en sten, eller hur? Att få en stor sten i pannan. Så mannen sa, ja Rasulullah, får jag jämna ut stenarna? Och då så sa profeten a.s. om du måste så gör det bara en gång. Om du måste så gör det bara en gång. Det är ingenting du ska hålla på med och göra i bönen. Men om det finns ett behov så kan du göra det en gång. Och det här är en viktig punkt faktiskt. Det här med att sysselsätta sig med något annat i bönen. Det är något som vissa människor gör. De står och leker med kläderna, de står och kliar på sig och så vidare. Det här ska man bara göra om man måste. Om det finns ett behov. Till exempel, nu när vi bad så ringde en mobil. Jag vet inte om personen hade den i fickan. Men det är tillåtet att bara göra den här gesten, att stänga av mobilen, trycka på någon knapp så att den slutar ringa. Det är tillåtet i bönen. Den här rörelsen är okej. Och som vi kommer att nämna framöver, att det är tillåtet att göra saker som är för bönens fördel. Som till exempel att profeten Alisan bar hans barnbarn, Umama, han bar henne i bönen. När han stod tog han upp henne, när han gjorde ruku och sujud satte han ner henne i marken. Så han gjorde de här rörelserna. Han gick några steg i bönen. Han hälsade med handen i bönen. Det finns många sådana här saker han gjorde. När han fick se helvetet så liksom sökte han nästan skydd med handen från helvetet. Och så vidare. Så att man får göra vissa rörelser som är relaterade till bönen. Men man ska inte göra för mycket onödiga rörelser. Okej? Okay? En annan sak som är ogillad eller till och med haram i bönen är att kolla upp i himlen. Rafa'al absar ila as-sama. Profeten Muhammad a.s. han sa, folk måste sluta eller måste akta sig för att kolla upp i bönen. Kolla upp i himlen när de gör bön. Annars kanske Allah kommer att ta deras syn från dem. Alltså som straff kommer de att förlora synen. Så det är inte tillåtet i bönen att kolla upp i himlen när man gör dua eller någonting annat. Och det här är tyvärr någonting man kunde se när vi var i Medina till exempel. Att folk, när de går upp från rukå, så lyfter de händerna och lyfter huvudet mot himlen. Eller mot taket i moskén. Det här är inte tillåtet. Blicken ska inte vara uppåt i bönen. Den ska vara en rakt fram eller ner. Det är också ogillat i bönen att stå och kolla runt omkring sig till höger och vänster. Om det inte finns ett behov. Och profeten Muhammad a.s. han sa att det här är yani ikhtilas yahtalisuhu shaytan min salatil abd. Det här är stöld som shaytan, någonting som shaytan stjäl från tjänarens bön. När shaytan får dig att kolla till höger eller vänster, så får han din belöning att minska i salat. Inte att shaytan får någon belöning, han har ingen belöning. Men han får din belöning att minska. Och vi har ju nämnt den här hadithen att en person ber och lämnar bönen med en tiondels belöning. En niondel, en åttondel, en sjundedel, en sjättedel och så vidare. En person kan få full belöning eller hälften eller en fjärdedel och så vidare. Så det här är en av de saker som minskar ens belöning att stå och kolla till höger och vänster. Och profeten a.s. förbjöd också att man kollar runt omkring sig i bönen som en räv. En thalab, att man står och kollar till höger och vänster. Det här är någonting som man ska undvika. Men vi sa att det är tillåtet att kolla om det finns ett behov. Till exempel, vad gör imamen? Du har ett barn till exempel som håller på att springa, kanske gör någonting farligt. Så att du kollar på barnet, det här är okej. Men man får inte vända sig bort från Mekka. Alltså man får inte vända kroppen bort från Mekka eller hela huvudet typ, och kolla bakåt. Det får man inte göra, utan man får kolla lite grann till höger eller vänster eller vad det kan vara där behovet finns. Och ett bevis på det är att profeten Muhammad a.s. när han frågades om en man som hade wiswas, han hörde röster i bönen. Han fick massa konstiga tankar i bönen. Och han blev förvirrad. Han glömde bort igen. Distraherad. Då så sa profeten a.s. det här är en shaitan som heter Khanzab. Som kommer och förstör din bön. Om du känner av honom så ska du söka skydd hos Allah. Och spotta 3 gånger över vänster axel. Alltså spotta torrt. Utan salim. Du står och ber och du blir förvirrad. Och shaitan kommer och med massa konstiga tankar. Då så säger du a'udhu billahi mina shaitanir rajim. Och spottar lite grann åt vänster håll. Tayyib. Eller a'udhu billahi min khanzab. Kan du också säga, för det är samma sak. Shaitan eller khanzab. Man söker skydd hos Allah från den här djävulen i salat. Och då så sa den här sahabin, när jag gjorde detta så försvann de här rösterna efter detta. Ja, ulema säger att om man vänder sig bort från qibla så bryts bön. Om det inte är darura, om det inte är till exempel khawf, alltså salat av rädsla eller någonting sånt. Wallahal, eller man vänder så kroppen bort mot Mekka jättemycket, då bryts bönen, wallahal. En annan sak som är ogillad i bönen är att kolla på saker och ting som distraherar. Att kolla på saker och ting som distraherar. Profeten Aisam fick en gång en kamis, en skjorta. Och på den fanns mönster. Och han typ kollade på dem i bönen eller såg dem. Och blev distraherad. Så efter bönen så sa han till Aisha, yani den här, dessa mönster distraherade mig. Ge bort den här skjortan till Abu Jahm. Och hämta ett annat klädesplagg istället. Alltså som är utan mönster. Så den här hadithen bevisar att det är ogillat att be mot saker och ting som distraherar. Man får ofta den här frågan, hur kan vi få mera inlevelse i bönen? En av de saker som ger inlevelse är att stå på en lugn plats. Mattan har en färg till exempel. Inte att du har massa olika saker framför dig och massa ljud och telefoner. Utan det ska vara lugnt när man ber och försöker undvika. Och det är också en viktig sak när man gör moskéer, när man bygger moskéer. Att moskén ska vara simpel. Mattan en färg, väggen en färg. Bäst. Inga tavlor på väggen, inte massa mönster och målningar och skrifter och vad heter det, kalligrafi och såna här saker. Den ska vara simpel, en färg, vit vägg, grön matta, blå matta eller någonting sånt.
En annan sak som är ogillad i bönen är seddel wa taqtiyatul fam. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam naha an as-saddal fi as-salah wa an yughatta ar-rajul fa'ah. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man hänger kläderna och att man täcker munnen. Och vissa lärda säger att hänga kläderna betyder här eller isbal, att män ber med kläderna hängandes i marken. Alltså byxorna eller izar eller kamis släpar i marken och är under anklarna. Det här är något som inte är tillåtet, vare sig i bönen eller utanför bönen. Men det blir extra hatat i bönen. Och det är också förbjudet att täcka munnen i bönen. Man får inte täcka munnen i bönen. Har ni sett folk som täcker munnen i bönen? Det finns. Vissa har såna här, vad heter de? Munskydd. När de är hajj. Vissa har en sån här imama som är turban, fast de har den över munnen och näsan. Kanske det är kallt eller varmt eller någonting sånt. Generellt så är det inte tillåtet. Men det kan vara tillåtet om man har en ursäkt. Till exempel du börjar be och personen bredvid dig stinker. Alltså han har ätit vitlök och han har rökt cigaretter och han luktar svett och jag vet inte vad. Din salat bara förstörs. Då täcker du dig kanske för att kunna fortsätta be. Eller att det är så kallt, du är någonstans där man kör 40 minus. Du måste täcka ansiktet. Det är okej. Men generellt så ska man då inte täcka munnen när man ber. Och det här är för män. Kvinnor får ju täcka ansiktet om de vill. Ja. En annan sak man ska försöka undvika i bönen är ett tefaud, att gäspa. Att gäspa är också någonting man ska försöka undvika i bönen. Nej, självklart, ibland så kan man inte låta bli. Men kan man försöka kontrollera sig så ska man inte gäspa, alltså frivilligt i bönen. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, han sa att tefaudu fi salat min ash-shaytan. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att gäspa i bönen är från djävulen, från shaitan. Om någon av er gäspar så ska han försöka hålla tillbaka så gott han kan. Eller han ska täcka så gott han kan. Och i vissa hadither, han ska hålla med handen över munnen så att shaitan inte går in i munnen. Och den hadithen finns i muslim. Så ber man, om man känner sig trött och man vill gäspa, så kan man försöka hålla tillbaka genom att stänga munnen. Eller att täcka munnen med handen. Okay? Och man ska absolut aldrig gäspa med öppen mun, vare sig i bönen eller utanför bönen. För det är någonting som är ogillat. Nej, det har inte nämnts. Faljamsik biyadihi. Låt han hålla med sin hand över munnen. Det står inte vilken hand. Wallahu alam. En annan sak som är ogillad i bönen är att sätta ihop fingrarna så här. Ni vet som kristna ber. Det kallas för tashbik. Att sätta ihop fingrarna i bönen. Jag har aldrig sett någon som gör så, men i alla fall det är ogillat. Och också att knäcka fingrarna. Inte heller någonting man ska göra i bönen. Och det är ju, det förstår ju alla, att det går inte riktigt ihop med att be med inlevelse. En annan sak man ska undvika är att, och det här gäller männen. Män ska inte be med uppsatt hår och ska inte heller vika kläderna i bönen. Män får inte be med uppsatt hår. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, han sa, jag har blivit beordrad att be på 7 kroppsdelar och att inte sätta upp håret eller vika kläderna, alltså i bönen. Men kvinnor får be med uppsatt hår, som Sheikh Albani och många andra lärare nämner. För det, kvinnor har oftast uppsatt hår och det är svårt att de har liksom, under hijaben skulle de börja ta bort tofsen och så vidare. Men män ska inte be med uppsatt hår. Och till och med vissa av sahaba, när de såg någon be med uppsatt hår, så tog de bort den här tofsen då. För att vissa lärare säger att håret ska göra sujud med dig. Man ska inte hindra håret från att göra sujud med dig. Och man ska inte heller vika kläder i bönen. Vissa lärda säger att man får inte ens be med vikta kläder. Alltså det är ogillat att be med vikta kläder. Och andra lärda säger att hadithen betyder att man får inte stå och vika kläder i bönen. För det är någonting som distraherar. Och det är den förklaringen som många lärda har. Att man ska inte stå och vika kläder i bönen. Ja. Allah ma'am. En annan sak som är ogillad, som vi kanske nämnde, är att lägga ner armbågarna i marken när man gör sujud. Nämnde vi det? Man ska inte lägga ner armbågarna i marken i sujud. Varför då? Man efterliknar en hund. Profeten Al-Islam förbjöd att man ligger som hunden i sujud. Och hunden lägger ner sina underarmar när den ligger ner. Man ska inte heller be när mat är serverad eller när man är nödig, när man vill gå på toaletten. Det är också ogillat att be när maten är serverad eller när man vill gå på toaletten. Vad menas med att maten är serverad? De lärda säger att maten är på bordet. Den är ätfärdig. Och du är hungrig. Du tänker på maten. Då är det ogillat att du börjar be. Då ska du istället äta först och be sen. Även om de gör iqama i moskén och säger qadiqama till salat. Och du bor 5 meter från moskén. Du ska ändå äta först. Okej? Men om maten inte är riktigt färdig. Din fru säger det är 2 minuter kvar. Kan du börja be? Ja. Eller maten är för varm. Kan du börja be? Ja. För den är inte vad kan man säga? Den är redo att ätas. Om du inte är hungrig och maten är serverad. Kan du be? Ja. Det som menas är att du ska inte be när maten är serverad och du är hungrig. Varför? Det kommer att distrahera dig. Du kommer stå och tänka på maten hela bönen. Så ät först, bli lugn och be sen. Och samma sak om man vill gå på toaletten. Då ska man inte heller börja be. Utan man går först på toaletten och gör sin wudu och sen går man och ber i lugn och ro. Men, här är också en viktig punkt. Vissa människor får waswas. De bara känner lite att de vill gå och kissa till exempel. Det är inte det som menas med hadithen. Utan hadithen menas att den är så pass nödig att al-haqen, du håller tillbaka. Och du tappar fokus i bönen. Förstår ni? Du måste verkligen gå på toaletten. Då är det ogillat. Och enligt vissa lärda till och med haram att be. Din bön är ogiltig. Taib, så gör det du ska göra och sen går du och ber. Och den sista saken som är ogillad, som vi kommer nämna idag, är att göra saker och ting samtidigt som imamen i bönen. Det finns, när man ber bakom en imam, så finns det 3 olika, vad kan man säga, förhållanden till imamen. Antingen ber man efter imamen, man gör momenten efter imamen, eller man gör momenten samtidigt som imamen, eller man gör momenten före imamen. Hänger ni med? Till exempel, en person gör rukå före imamen. När imamen är på väg ner, han är direkt nere före imamen. Vad säger islam om detta? Ja. Man får inte. Och vad händer med bönen? Den är ogiltig om man gör det medvetet. Taib, om man gör rukå samtidigt som imamen, du kombinerar exakt samtidigt som imamen, du väntar inte, utan vissa har lite bråttom och går ner samtidigt som imamen. Vad säger islam om detta? Ogillat, makruh, det vi talar om. Imamen gör rukå och gör rukå efter imamen. Vad säger islam om detta? Tummen upp. Det är bra. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Profeten al-islam sa att imamen är till för att följas. Om han gör rukå, gör rukå. Om han gör sujud, gör sujud. Alltså efter honom. Och en sak jag aldrig har förstått. De som stressar bakom imamen, de har ju bråttom, eller hur? Är det möjligt att de blir färdiga med sin salat före imamen? Är det det? Det är inte möjligt. Genom hur mycket du stressar, du kommer ändå att säga salam aleikum tillsammans med imamen. Eller hur? Du kan inte lämna salat före. Så det finns ingen färdighet, ingen nytta med att skynda sig och hålla på att stressa i bönen på det här sättet. Utan man tar det lugnt och man gör saker och ting efter imamen. Wallahu alam. Jalla, vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.